Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out UnitedHealthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå tjejer!
Hallå.
Tjena!
Tjejen.
Är det bra med er?
Det är bra.
Ja. Det är jättebra. Jag har lite ångest för att vi streamar ju nu för tiden för våra Patreons. Hej hej! Aktuella ämnen. Mm. Och då är det så himla... Alltså när vi började med det, då kanske jag ändå duschade håret och tog på mig mascara och så. Men det har bara gått rätt utför. Och nu är det riktigt, riktigt illa.
Mm.
Så det får bli en uppskärpning.
Just det.
Eller får vi sluta sända?
Nej, jag tror det som är bra är att ni har köpt kameror med så otroligt låg kvalitet. Ja. Så jag tror inte det syns om man har mascara eller inte. Så
det är
noga.
Jättebra. Men alltså jag har ju liksom då sprungit och inte duschat. Ja. Där är vi nu.
Men det är glow. Mm. It's glow, man.
Jättebra.
Nej, man ser våra ögonfransar. Det är jättefin stream. Bra.
Ja, jag har gjort så dåligt jag har kunnat. För att det ska passa oss.
Det är också tråkigt att det är det man ska behöva oroa sig för. Och inte om man har något roligt att säga då.
Nej, om man ska vara snygg.
Så är det att vara tjej.
Så är det.
I dagens samhälle. En spaning från mig, Emma Knyckare.
Ja, det var allt för podden för idag. Tack så jättemycket. Vad ska ni prata om idag?
Jag ska prata om en användare som heter Vidrik Fittanen.
Bra. Starkt namn.
Jag ska prata om killars dröm om att sticka till skogs.
Sticka till skogs, okej, okej. Och jag har ju aktuella ämnen.
Ja.
Och vad är mer aktuellt nu i början av juni än havet? Ha?
Väldigt aktuellt.
Eller hur? Segel ska resas, badbyxor snörpas på, strandfiltar köpas. Vi ska förena oss med det stora blå igen. Emma, du är ju i princip ett havsdjur.
Jag kom ju direkt från havet. Det är också det som är. Jag är helt blöt också, förutom att jag luktar illa.
Det
för
finns,
att jag var badade alltså, literally 10 minuter innan vi...
Det är många som säger och koketterar med att de älskar havet. Men jag vet fan ingen som älskar havet som du.
Nej, jag ska tillbaka till havet. Jag längtar tills jag upplöses av det blöta och blir rätt. Mm.
Jag fattar. Och Mia, du doftar ju mer sjö.
Ja, verkligen. Mm. Om jag doftar någonting alls.
Om du doftar någonting alls i blöt form så doftar du insjö.
Exakt.
Men du känns inte så. Du kastar det liksom inte i... Nej.
Nej, jag tycker inte om att bli kall.
Nej, det tycker du inte om. Nej,
nej, det inte.
Men du gillar ju havet.
Men det gör jag. Men alltså, min relation till havet är ju lite konstig. Den är ju lite ambivalent. För jag, absolut, jag älskar skiten. Inte så mycket som du. Jag vill älska den så mycket som du. Men absolut, ett gott havsbad. Fy fan vad mysigt. Samtidigt är jag också livrädd för havet.
Mm-hmm.
Havet är väldigt mycket. Havet är outforskat, det är mörkt, det är mystiskt. Jag tror kanske det som folk känner med kosmisk ångest, det kan jag känna med hav.
Ja.
Och den här liksom havsrädslan jag har, den manifesteras ju framför allt i min fullständigt utblommade fobi för valar.
Mm.
Just det.
Och det har varit mycket valar.
Ja, det har det varit.
I nyheterna de senaste. Mm.
Du pratade ju till och med om det på nyhetsshowen. Jag var så chockad att du klarade att ta dig an det.
Och nu blir det mer.
Det var som fan. Mm.
Späckhuggare då, mer specifikt. Och jag menar späckhuggare, ja det kanske inte är någon riktig val. Men de kallas killer whales på engelska, så någon fan är det en riktig val. Mm. Och så är det någon som sa, nej det är faktiskt en slags delfin. Ursäkta mig, den kan bli 10 meter lång, den väger 8 ton. Då är den en jävla val i min bok. Plus att jag tycker att de är svinläskiga. Och då är det en barn.
Ja, det blir inte bättre av att den skulle vara en delfin. De är ju också skitäckliga.
De är också svinäckliga. Alla med den typen våldtäkt. Av bakfenor. Livrädd. Mm. Livrädd. Jag tycker inte, fenorna är det äckligaste.
Inte ryggfenorna tycker du är...
Nej, de är också svinäckliga! Åh, ja. Det är så jävla hemskt!
Håret då? Vad tycker du om...
Ja, det är skit jag. Det är livrädd för mig. Men det som är äckligt, alltså nu, det kommer bli KBT nu.
Bara ja, ja, ja.
Men det som jag tycker är äckligt är just att tänka sig en stilla havsspegel som skärs, liksom.
Ja,
och det är något svinstort där under! Det är så jävla äckligt. Okej, okej, vi fortsätter. Jag är i alla fall inte helt ensam om den här irrationella, outgrundliga skräcken. Jag har förstått det som att när jag pratat om det i podden, folk har av sig, jag tycker också att de är svinäckliga.
Mm.
Och i tråden psykiska besvär gällande späckhuggare, där berättar trådstartaren Snus 91, att han kan stå i duschen, svalka sig, när han plötsligt får för sig att han befinner sig i ett kallt hav omringat av späckhuggare. Han fortsätter så här: de gör utfall och så mot mig, jag blir så jävla rädd och skakig, försöker bli av med ångesten, men det lyckas inte. Jag lyckas inte övertyga mig själv om att jag befinner mig i mitt badrum och närmsta späckis i flera hundra mil härifrån. Det låter ingen vidare. Jag är lugn med dusch, men om jag badar och någon skriker val, även om det är en sjö i Spanien, vilket har hänt, då kastar jag mig upp. Som tur är jag bra på att simma, för att undvika valar.
Men vad tycker du, för nu är det ju också valar exakt överallt, i att det var väldigt trendigt under 10 års tid med vad heter det, tavlor, tatueringar, sådana grejer.
Nej, det är väldigt...
Pyntkuddar.
Alltså, en ritad val gör mig inte längre typ kall inombords. Men jag menar, jag kan ju absolut, alltså varje gång det utspelar sig en scen till havs i någonting, då är det ju en speciell kudde som hamnar framför mina ögon, och så får Jakob och Vivi säga till
just
ifall det kommer en val. National Geographic kan jag ju tyvärr inte titta på, trots att jag älskar att kolla på de små aporna och pippisarna. Men de senaste veckorna, det har varit omöjligt, omöjligt att undvika de äckliga jävlarna. Det har snackats späckhuggare i radio, tv, på internet och även andra äckliga, vidriga havsdjur som vi kommer till lite senare. Till exempel pratades det för några veckor sedan om att späckhuggan Lolita ska släppas fri efter att ha levt i fångenskap sedan 1970. Hon hette inte Lolita från början, vill jag säga. Hon hette
hennes Tokite. Mamma döpte henne till honom.
Ja, lilla Lolita.
Du ska ha ett riktigt hornamn.
Du ska bli...
Eller blev hon hora sen och då fick hon heta Lolita. Hora.
Så var det. Från början hette hon Tokite. Men eftersom Hugo då, den manliga späckhuggan hon tvingades flytta ihop med, var så jävla gammal och hon så jävla ung, då tyckte de det var passande att byta namn på henne till Lolita.
Ja, då får jag också göra det då.
Ja, då får du också göra det. Men careful what you wish för att Hugo tog livet av sig på 80-talet genom att simma in i bassängkanten upprepade gånger. Antagligen för att Lolita hade blivit över 15 och han tyckte att det luktade lik. Vi vet inte. Kamikaze, in i poolen. Ja, sen har vi det här också.
Hunnebo strand fick igår oväntat besök av en vit val.
Ja, det fick den. Hunnebo strand, ligger svin nära här. Och det de tror att detta är, det är den ryska spionvalen. Vladimir.
Heter den inte Vladimir?
Vladimir, den ryska spionvalen Vladimir.
Det är så jävla dumt. Det är så himla roligt.
Ja, den har ju synts då, överallt. Och det är ju då norska ordet val tillsammans, men det är ett stumt hår då, som i spaghetti, ni vet.
Ja.
Och namnet Vladimir, som i Putin. Och anledningen att man tror att Vladimir är en rysk spion, det är att han hade en sele då där det stod Equipment St. Petersburg på sig första gången man hittade honom. Hur jävla dumma är norrmännen om de tror att en rysk spion går ut med en sele som det står Equipment St. Petersburg.
Men ursäkta, alltså, men har inte också Ryssland bekräftat, alltså de har väl en spionval som är den enda utbildade spionvalen, vilket gör att man blir glad och att det här är en värld jag vill leva i.
Men
inte
också
med kärnvapen och sånt, men där man ändå har en tränad val.
Nej, precis. Och han är väl, som jag har förstått det, den enda som man vet om, men att man misstänker att det finns
fler.
Med sele.
Varför har de en sele?
Helt dagis med sele.
Så gör man inte med andra spioner.
Han har ju en gop. Det var en gop.
Jo, men man behöver ju inte skriva Property of St. Petersburg i pannan på en spion.
Skulle de köra ner en GoPro bara rätt i hålet?
Ja, det hade varit mycket bättre.
Ja.
Jag tror inte det här är en rysk spion. Det tror inte jag det. Jag tror det här är en val som kanske har ätit upp en rysk spion.
Men den heter ju Vladimir ju.
Jo, i och för sig. Mm. Det är sant. Ja. Jag tror att det kan vara ett led i havsdjur naturens övertagande av oss människor på land. De använder lite smarta metoder. Jag förstår att det är extremt, men jag har ju valfobi, så det är inte så konstigt att jag kommer till sådana slutsatser.
Tänker du att den idén sån typ joggingseler har fått på sig som mellanchefer har för att synas i mörkret?
Exakt. Och så har den dödat en riktig rysk spion, har på sig den, är spion, men åt valarna. Det är bara en teori. Okay. Men vi har ju det här också.
Ja, i veckan har en späckhuggare syns till på västkusten, men nu har den hittats död.
Ja, det var sorgligt faktiskt.
Sorgligt och sorgligt.
De sprängde väl en, för vad fan var det?
Sprängde de den? Jag följer ju valnyheter väldigt fläckvis, så det är härligt att ni kan upplysa mig.
Men det var inte den, men det var för några år sedan som var någon som sprängde, för de är ju svåra att forsla bort. Ja. Så då sprängde de den jäveln, och det droppade ju, det regnade ju val från himlen.
Äckligt!
Ja, men de luktar ju så illa, så man måste
det
ju
också. Det är klart de gör.
De ruttnar ju.
Ja, man har hittat en val nu då, en död späckhuggare i Hunnebostrand. Både en vitval och en späckhuggare faktiskt i Hunnebostrand. Jag kommer aldrig någonsin mer sätta min fot i närheten av Hunnebostrand, men synd att vi bor så jävla nära Hunnebostrand. Förmodligen är detta samma späckhuggare som syntes i närliggande Smögen dagarna innan. Det vet de inte. Det kanske är en småskalig invasion av späckhuggare på västkusten. Varför är den död? Det vet man inte heller. Interna stridigheter mellan valar, kanske. På grund av att hans späckhuggsgäri har blivit gammal och sladdrig i fenan, antagligen.
Ja, den hade ju också blivit så himla smal. Den där späckhuggaren.
Åh, den försökte passa in.
Ja, precis. Den vägde liksom hälften av det den skulle väga.
Ja,
och det var typ inte ens att han hade ätit plast och sån skit. Nej. Och inte fått i sig, utan det var något...
Den ville väl bara vara snygg inför beach.
Antagligen, ja, inför studenten.
Och sen, inte minst då, som jag också har pratat om i nyhetsshowen, men som ni också får höra, späckhuggsattackerna utanför Gibraltar. Så här lät det i verkligheten i P3.
Det cirkulerar skräckfyllda historier om hur helt vanliga segelbåtar plötsligt börjat attackeras av flockar med späckhuggare. Stora, köttätande killer whales som kan väga upp till 8 ton och bli 10 meter långa. Men vanligtvis är de alltså inget hot mot människor.
Nej, men det var väl skönt då så?
Ja.
Men någonting tycks på ett mystiskt och oförklarligt sätt ha slagit slint upprepade gånger bara de senaste åren, då de jaktinställda späckhuggarna börjat ge sig på båtar.
Ja, ja, men liksom, vad fan är det som händer? Vad är detta för sjuka djur? De lyckas alltså gå undercover som myspuffar i Rädda Willy. De är turistattraktioner på SeaWorld. Och alla tycker det är så himla gulligt när de gör trick och stänker ner publiken med vatten. Jättepopulärt ju. SeaWorld då, bara en liten avstickare. De har ju haft såna här shower med späckhuggare sedan 60-talet. Mm. Och alla deras späckhuggare kallas Shamu. Mm, efter den första då späckhuggan de hade. Kanske också för att de inte vill säga vad de heter egentligen. Killer whales.
Jaha, jag tror
eller
det var
Lolita.
Eller Lolita.
Det är lite slapp tycker jag.
Ja, det är alla till Shamu.
Ja, det är som min farmor. Hon hade väldigt, väldigt många syskon. Ja. Och hon heter Rut och hennes äldsta syster heter Rut. Ja. För att de orkar liksom inte komma på fler. Nej, det tycker jag är slapp.
Det är jävligt slappt. Ja. Men jag tänker också att man kanske typ, i det här fallet, Shamu låter ju gulligt. Om man bara hade kallat dem för vad de är, killer whales. Så kanske folk hade fokuserat på den delen av deras personlighet som gillar att döda människor. Mm. Den första Shamun pensionerades efter att den hade attackerat en person. Och det här var ju då någon stackars sekreterare som hade blivit övertalad att rida på Shamus rygg som ett PR-jippo. Hon fick sy nästan 200 stygn, men överlevde.
Nej, hennes jobb var att sortera pärmar.
Ja, och så var det typ så, vi ska göra en kul grej nu. Jessica! How are you working this afternoon? Och då säger folk så här, stackars Shamu som får bo i en pool som är 24 gånger 11 meter och istället för att simma 15 mil om dagen. Ja, det kanske var lite taskigt av SeaWorld, men vet ni vad som är ännu taskigare av SeaWorld? Det är att de på löpande band tillverkar fler mördarvalar. De samlar in mördarsperma och gör en massa nya mördare hela tiden. Det här upprörde Tommy Lee från bandet Mötley Crüe 2010, och då skrev han ett brev till SeaWorld. Det kan man läsa om i tråden med samma namn, Tommy Lees brev till SeaWorld på Flashback. Där länkar Strateg Asiat, ett otroligt användarnamn, till en artikel som innehåller hela brevet. Och här kommer ett utdrag. We know that the way you get his sperm is by having someone get into the pool and masturbate him with a cow's vagina filled with hot water. Starka bilder som seglar upp i ens inre. Och Tommy Lee fortsätter: Even in my wildest days with Mötley Crüe, I never could have imagined something so sick and twisted. Och då tänker jag att han har sett en del.
Han det har sett måste han ha gjort.
Men då ska man ju komma ihåg att i alla fall på Flashback så är den enes sick and twisted, den andres ronkmaterial. I tråden alternativ till er som gillar djursex, där skriver Demiurg 2. Det finns även ett klipp på YouTube med några forskare som tar spermaprov på en späckhuggare, men den kan jag inte posta. Det kan vara ett brott mot regel 1.10.
Jaha, men då ska någon ha det jobbet alltså. Mm. Jessica i det här fallet.
Jessica som fick stäng.
Men
nej, efter att de har lappat ihop henne så får hon gå ner med en kovagina. Ja, fylla med varmt vatten.
Ah, det är en okej. Mm. Ah,
det finns ju en dokumentär, heter den Whale, den dokumentären?
Den har inte jag sett.
Nej, men det handlar om just SeaWorld och alla shamus. Mm. Och hur fruktansvärt psykiskt sjuka de blir av den lilla kumulan.
Det, verkligen.
Ja. Det är en otrolig dokumentär.
Men det känns också som att folk är lite så, de attackerar människor för att de mår så dåligt på SeaWorld. Varför mår de i Gibraltar så dåligt då? De attackerar ju också människor.
Men
det ha att göra med att de heter killer whales?
Ja, eller så är det en svamp som håller på att ta över
en
deras
inre. En fungi!
Eller så har de vant sig vid båtarna och tycker att det är en kul kompis.
Ja,
eller?
Och döda.
Ni är en del.
Ja, det kanske är att det inte finns så mycket mat. Då kan ju björn kan ju till exempel också bli väldigt närgången om det inte finns, mat. Bär att äta.
Just det. De heter inte foraging whales. De heter ju ändå killer whales.
Just det. De har väl vant sig att varje gång människan kommer så kommer den med kofett.
Ja,
och så får de inte.
Det var jävla vätska till munnen.
Att de blir sugna. Att det är som män som våldtar när de ser dem med kort kjol. Att de ser en människa utan kofitta och då vill de straffa.
Eller bara tänker att det finns, måste finnas människa, det måste finnas kofitta här.
Så, en otrolig teori. Den tar vi med oss till forskningen tycker jag. Apropå den här lilla tidelagsutbrytningen här då, så svarar Tisen enligt Flashback för att då Demiurg 2 vill ju gärna posta ett klipp på Valronk, men får inte då enligt tuffa regel 1.10. Och då svarar Tisen, enligt Flashbacks regler så får man inte länka till sånt, nej. Men det står ingenting om att man inte får ge tips på bra sökord. Smiley med näsa som ler. Man kan tänka sig att han säger det där med den där danska kåtrösten, va? Ja, men det står inget om att du inte må ge tips om mange goda sökord. Egentligen så tycker jag att Tisen kan räkna ut sina sökord själv, men jag kände mig hjälpsam, så jag bad Jakob att testa och söka på Orca Sperm Collection. Han fick några träffar, men säger att ingen av filmerna var sådär sexy som Tommy Lee beskrev det. Så Demiurg 2, hör gärna av dig med de exakta sökorden till Tisen, alltså inte till mig.
Spännande
ja,
grejer.
Ja, vem var den här stackars, jättesnälla stackars späckhuggan som blev avrunkad av en kofitta på ett så kränkande sätt att till och med Tommy Lee fick nog? Ja, den späckhuggan hette Tillicum, känd för massa saker. Bland annat för att ha dödat 3 människor.
Just det. Den är också med i den där dokumentären, tror jag.
Är den det?
Ja, jag tror det.
Först var det en tränare då. Sen var det en Daniel P. Duke, en vit amerikan som av bildgooglingen jag gjorde ser ut att identifiera sig med subkulturen Rastafari. Som försökte bada med honom. Och sen en tränare igen. Det känns spontant som att alla bad om det lite eftersom att de gav sig ner i en pool med en killer whale, men kanske ändå att Daniel P. Duke förtjänade det lite mer. I de andra 2 fallen var det en arbetsplatsolycka. Och i Daniel P. Dukes fall hittade man hans kläder bredvid poolen och en fimp till en joint. Så det som hände var att han klädde av sig naken, rökte en spliff, blev jävligt sugen på att förena sig med Mode Gaia genom att krama en mördarval. Han bad om det lite mer.
Men vadå? Tänker du att han tog av sig naken innan han rökte spliffen?
Ja, det är så de gör. Rastafaris, Haile Selassie, det gjorde han. För att vara riktigt nära Mode Gaia. Känna vibrationerna.
Det är så himla dum ordning.
Ja, men det är den ordningen.
Och späckhuggan bara, här kommer en kofitta.
Ja, exakt. Jag är ingen forensiker, men jag antar att det är så det har gått till. Ett jävla bi skriver på Flashback, anledningen till varför de hittade en snubbe naken i bassängen, det var för att han försökte para sig med Shamos blåshål. Men olyckan blev ett faktum då firren greppade tag i hans kuk och drog ner honom i djupet. Mycket tragisk historia. Det är inte säkert att han ville para sig med blåshålet, ska jag säga. Jag tror verkligen att han bara ville vibba lite med mördarvalen. Men det vi vet är att Tillicum bet av honom pungen.
Mm.
Så helt omöjligt är det ju inte att något slags övergrepp var inblandat. Man kan också fråga sig om Daniel P. Duke, som jag, led av den här konstiga valfobin som är helt irrationell när en mördarval mumsade av honom hans genitalier.
Så himla specifikt ändå kunna, då är det ju ett alltså att man alltså bara mufsa där och inte bara ta hela underkroppen.
Nej,
han trodde väl att det var ett bär.
Ah. Ja. Eller en kofitta. Fy fan vad äckligt. Ja, och nu har späckhuggarna börjat ge sig på båtar här i Europa utanför Gibraltars kust. De samlar sig alltså i gäng, och det har varit en historia där det har varit två småvalar som har tagit tag i den bakre delen av båten och hållit fast den, medan en stor späckhuggare upprepade gånger rammar sidan och dödar jatägare på löpande band. Det här verkar ha startat under 2020.
Av kofitta.
Det är en gruppvåldtäkt av kofitta. Och det är så jävla sjukt att det ökar så mycket liksom. Man hade inte hört om det förrän 2020. Sen bara 50 attacker på 2020. År 2022, 200 attacker.
Mm.
Alltså det är en trend.
Det måste ju ha hänt någonting.
Exakt. De hatar oss mer och mer. Varför? Ja, det vet man inte. Men forskarna
Man kan ju ana.
Mm. Forskarna tror att det är en lite äldre späckhuggare, White Gladys, som har startat den här trenden då. Efter ett trauma som innefattade ett roder. Och att yngre späckhuggare nu har tagit efter det här beteendet. En annan teori är att de bara leker med båtarna. Mm. En tredje är att de försöker sluta konkurrensen om tonfisken i området. Det är de tre mest etablerade teorierna. På Flashback finns det såklart några till. Bassplay skriver: foliehattarna på Facebook tror det är på grund av 5G, smiley som slår sig för pannan. Och det är alltid någon som ska skylla på 5G. Men det här tyckte jag var lite roligt, att Facebook liksom har gått förbi Flashback för foliehattar. Att man sitter på Flashback och är så, åh, de jävla foliehattarna på Facebook, de tror att det är 5G. Så är det ju inte på Flashback. Där skyller man som vanligt på invandringen. Ja, men det är klart, det är Flashback vi pratar om. Den allra mest spännande teorin är att späckhuggarna attackerar båtar för de har bestämt sig för att börja äta människor. I tråden späckhuggare anfaller båtar tror Lissa att attackerna har eskalerat för att det är så många migranter på Medelhavet, så att de ser människor på ett annat sätt då. Men då är det ju många i tråden som skriver att det låter väldigt osannolikt, för de flesta båtflyktingarna flyr just över Medelhavet och det är för varmt vatten där för späckhuggare. Mm. Men då länkar Lissa till en artikel i Svenska Dagbladet där det står: tre gånger så många migranter som i fjol har tagit vägen genom Gibraltarsundet in i Europa.
Mm.
Och det är ju där attackerna har börjat, så vem vet, det kan vara lek, det kan vara jakt, det kan vara hämnd, eller så är späckhuggarna rasister. Det hade inte förvånat mig det minsta.
Men har de gett sig på migranterna då?
Nej,
eller verkar de...
Mer yacht.
Mer yacht.
Ja, jag tror att migranterna har lockat uppmärksamhet till människan.
Jag tror, alltså den här Gladys, vilken jävla infiltratör ändå.
Jag tror du skulle säga influencer.
Att hon liksom kan samla en massa och bara så, ni ska ge er på den här klassen.
Ja, det är så jävla, jävla sjukt. Alltså,
det är som att hon har blivit tränad av migranter.
På hur man ska göra. Mm. Ja, men de är så jävla smarta ju. Det är det som är så äckligt. I tråden djur som lär sig saker diskuterar man det. Så här skriver Mare Winne: detta handlar om något som vi bara sett i några få andra delar av världen. Späckhuggarna experimenterar eftersom de försöker hitta en ny födokälla. Det är det handlar om. De har förstått att båtarnas roder är viktigt, och genom att bita bort det förlorar båten manöverförmågan och kan då lättare tippas. Båtens innehåll hamnar i späckhuggarens gap.
Men alltså, om det är just rodren de ger sig på, då talar ju mycket för att det är Gladys. Om det var ju hennes trauma,
precis,
var ju
hennes
knutet
trauma.
specifikt till rodret,
tror man enligt en teori. Och det låter kanske långsökt först liksom, att det skulle kunna vara så här, men de är så jävla smarta och utstuderade. Det länkas klipp på Flashback till YouTube. Till exempel länkar Lily Max till ett klipp där en späckhuggare slungar upp en säl 25 meter i luften. Bara på pin jävla kiv. Eller länken som juristen 08 postar, där ett gäng späckhuggare samarbetar för att skapa en stor våg som kastar av en säl från ett isflak så de kan jaga den. Undrar om de där sälarna också hade en sån här irrationell konstig valfobi. Var kommer den ifrån? Nej, man kan läsa om att de har lärt sig att om man vänder vithajar upp och ner, då svimmar vithajar och då är det jättelätt att mumsa i sig dem. Mm. Det har späckhuggare lärt sig. Den som vill lära sig mer om det kan gå in i flashback-tråden vithaj versus späckhuggare. Och om man inte gillar den kan man gå in i den ganska snarlika tråden späckhuggare versus vithaj. Båda finns. De har liksom utvecklat olika metoder för att jaga. Beroende på plats, beroende på offer. Då kanske det inte är så långsökt att tänka att målet med båtattacken är att öppna konservburken och sluka innehållet som användaren Amber Lane föreslår. Men användaren Amber Lane verkar ändå inte tro att späckhuggarna gör detta av ett så enkelt skäl som hunger. Nej, det ligger något mörkare, mer olycksbådande bakom. Så här skriver Amber Lane. Snart kommer alltså åter späckhuggaren att härska över de sju haven, lika stolt och oövervinnelig som den alltid annars varit. Men nu är det vi människor som får löpa för att försöka undkomma späckhuggans vrede. Jag förutspår ett kommande arternas krig, späckhuggaren mot människan. Och jag tror att det är 100% sant. Mm. De har organiserat sig. De tar död på människorna och människans bästa vän, sälen. De har dödat en massa vithajar och vitvalar, antagligen för att späckhuggarna gav de här arterna ett ultimatum. Var med oss när vi tar över världen eller dö. Och hajarna och sälarna var så typ, men chilla Gunilla, vad fan, låt människorna vara. De blev dödade. Mm. Nu är de i full färd, späckhuggarna, med att hitta allierade där nere. Så de kan resa sig ur havet och ta död på oss alla. Men jag tror ändå att vi människor överlever. Du sa ju det, Mia, vi hade ju lyckats bomba en späckhuggare. Då ja, sa, bomba skiten nu dem! Vi har en chans! Det här ska vi klara!
Nej, men snälla Ina, man hade väl reagerat precis likadant om man blev inlåst på SeaWorld och tvingades bada med en hippie.
Ja, det är sant.
Eller hur?
Spräng dem med! Spräng alla! Mänskligheten är verkligen på ruinens jävla brant. Vi är så jävla nära på att gå under. Men vi har en chans. Vi har en chans att besegra späckhuggarna. Så länge späckhuggarna inte slår sig samman med havets verkliga overlords. Bläckfiskarna.
Mm. De tycker till och med jag är äcklig. Mm.
På Flashback skriver Mo. Bläckfiskarna tror jag är det enda djuret som har hjärna nog att ta över jorden. Eftersom människan bara har utforskat 0,0001% av världshaven så kan de faktiskt ha ett rike där nere. Jag tror de kommunicerar med hajarna, att hajarna är deras medhjälpare. Att till exempel hajarna dödar människor på bläckfiskarnas order. Vad tror ni om den teorin? Ja du Mo, bra tänkt, några små fakta fel. Det är späckhuggarna som springer bläckfiskarnas smutsiga ärenden och inte hajarna. Och en till rättelse Mo, du skriver att bläckfiskarna kan ha ett rike där nere. De har inte ett, de har två, vad vi vet, riken där nere. Octopolis och Octlantis. Ja, man trodde länge att bläckfiskar var ensamlevande. Det var skönt att tänka så. Men det var fel. För man har hittat två bläckfiskstäder. Städer på havsbotten utanför Australiens kust. Vadå städer? Nej, det är så att bläckfiskar har gått ihop och samlar ihop en massa metall och bös som de hittar runt om i havet och bygger ihop till olika formationer.
Typ ett jumpyard.
Allt möjligt.
Trampolinpark.
Ingen vet. Nej. De har byggt ihop någon slags bostad. De samarbetar. Varför gör de det? Ingen vet. De mobiliserar, men ingen vet varför. Men man vet ju att bläckfiskar är helt sjuka. Alla som har sett vad en bläckfisk kan göra är ju med rätta livrädda för de jävlarna.
Typ tippa vem som kan vinna i VM.
Tippa vem som kan vinna i VM.
Han älskade
mig. Han älskade mig. De kan skruva av burklock. Det finns klipp när man kan se en bläckfisk casually stroll on the sea bärandes en kokosnöt under armen som de använder som ett litet mobilt hus. De kan lösa pussel. Tappar de en arm, då växer den ut igen. Och de är jävligt sluga. Några forskare i något marinlab märkte att det försvann musslor från en tank varje natt. Så de satt upp en kamera, såg då att bläckfisken i tanken bredvid rymde från sin tank varje natt, pepa över till den andra tanken, snodde en näve musslor, stannade kvar där. Nej, nej, nej. Tillbaks till sin tank för att ha det gott och kunna göra samma sak natten därpå och därpå och därpå igen. De är högintelligenta, de kan överlista människan och de rustar upp. Mm. Jo, men bläckfiskar gillar ju inte att döda människor. De älskar att döda människor. De är hämnddrivna mördarmaskiner. Flera koreaner dör varje år. Och det är av bläckfiskar i söndertuggad form. Det är ganska populärt i Korea och anses vara en delikatess att äta levande bläckfisk. Men varje enskild del av bläckfisken kämpar för överlevnad och hämnd. Så har man lite otur så kan en tugga bläckfiskarm inifrån matstrupen hämnas genom att ta spjärn i strupen och döda den som äter uppen. Det är alltså flera per år som har sån otur. Det här är en
det tycker jag ändå är ja precis, det är helt rätt.
Ja, vi förtjänar verkligen att bli utrotade om vi är så jävla dumma att vi fortsätter. Mm.
Så jävla sant. Mm. Vi förtjänar fan att bli utrotade. Vi håller på och leker med en elitstyrka som håller på och rustar upp. Discreted skriver i en flashback-tråd: bläckfiskar kommer att ta över världen en vacker dag. Och det kommer de. Wake up sheeple. De har ju för fan redan börjat. Men människan, hon är dum i huvudet. Så människan fortsätter med sitt som om ingenting har hänt. Människan tänker, varför skulle havets största mördarmaskiner mobilisera och gå emot lilla oss? Vi som är så gulliga. Ja, späckhuggarna, de har ju redan börjat välta båtar. Och det verkar som att bläckfiskarna beväpnar sig, men det har väl inget med oss att göra. Spanska människor tänker, vad fan, låt oss bygga en bläckfiskfarm ett stenkast från Gibraltar sund där valarna har bestämt sig för att förgöra människan. Vad kan gå fel? Och det här är helt sant. Man har byggt en farm. 3 miljoner bläckfiskar ska bo där på den spanska farmen. Ett stenkast från Gibraltars sund. Så vi får fan skylla oss själva. När bläckfiskarna i egen snickrade rustningar kommer inridande på mördarvalar vid Lindholmen och går i land, då jävlar är det slut. Men kom ihåg vem som varnade er, och ha en trevlig sommar till hans.
Det kanske är därför de har selarna då, för att bläckfiskarna ska ha något att hålla
fast i. Ja, det är klart det är därför de har selarna! Mm.
Det här är väldigt bra.
De kanske
bra.
Åker val som det
är, ja, exakt så kommer de. Mm. Det är ju en bläckfisk som heter Petersburg.
Ah.
Alltså valarna ser upp till alla bläckfiskar. Alla heter Sankt. Och så har de en sån sele, en BDSM-sele, som det står Property of Sankt Petersburg. Så är det.
Hörrni, vi ska fortsätta på temat människan vs naturen faktiskt. Tjejer, stäm in med mig. Vem är störst och starkast i skogen?
Jo,
flashback. Flashback.
Ja. Oh. Just det, Boko. Jag blev så fucked. Jag trodde att det var Jobo 2 gånger.
Man vill inte tänka på kor just nu. Nej. Det kan vara därför.
Vadå,
du tänkte på vem är störst och vackrast i skogen?
Jobo. Inte Jobo Boko.
Aha, du tänkte bara direkt att han heter Bo. Vad hette? För sig, det man såg att han var en ko.
Jag menar det.
Det är syntolkning.
Åh gud, vad förvirrande.
Shownatel.
Apelsin-tv. Ja,
den måste revideras, för den som är störst och starkast i skogen, det är Flashback just nu. Det finns ju naturmänniskor och så finns det naturmänniskor. Och de mest hängivna naturmänniskorna, det vill säga de som vill lämna exakt allt och bara dra till skogs, de hittar man förvånande nog surfandes och skrivandes framför datorn på Flashback. Intressant ändå. Därför stannar det tyvärr ofta vid drömmar om skogen. Vilket är synd. För nu när vi lever i en tid med klimatkris, pandemier, krig och havsdjurens övertagande av mänskligheten, då är det ju skönt att hitta liksom människor som inspirerar till ett mer jordnära liv. Om man med jordnära menar att leva helt och hållet utanför samhället. Och det gör man ju ändå. Hörde ni, att bo i skogen, det är inte bara lösningen på kriser och pandemier och när bläckfiskarna kommer, utan det är lösningen på allting faktiskt. I tråden människorasens överlevnad är bo i skogen det som levereras som lösning, så även i tråden zombieöverlevnad. Mm. Även trådarna en vit mans guide till överlevnad i dagens Sverige samt tråden överlevnad i raskriget bjuder på exakt samma tips. Flytta ut i skogen. Väldigt passande ju. För det här med att flytta ut i skogen verkar nämligen också vara mångas absolut högsta dröm. I tråden Bo i skogen från 2021 så skriver användaren Bear Monk: har länge haft flytttankar. Jag velar mellan att packa cykeln, dra och bli en slags nomad eller bara dra ut i skogen och leva där. Och i en annan tråd skriver Poisa att han ska dra ut i skogen en längre tid med konserver för 3 tuss och en banjo som enda packning. Visst låter det underbart. Kashat, som är en gammal scout, blir inspirerad och börjar också printa ner sin lilla packlista. Han skriver: spritkök, en tyst partner, bar himmel, väldigt bra att packa med sig. Kött, whisky, fria vikter för att kunna träna då.
Nej, men det känns väl ändå konstigt.
Då kan man väl hitta en stock eller något.
Så tungt, svårt att frystorka.
Så långt kan han inte tänka utanför boxen. Och på packlistan är också domedagsporr. Ja. En annan skriver: jag brukar fantisera om att det blir kaos i samhället och att allt kollapsar och att jag då flyttar ut i skogen. Kollapsar inte samhället inom det närmsta så får det bli tält några veckor i alla fall. Mohammed 12262 skriver i en tråd att han tänker bosätta sig åt helvete. Så långt in i skogen ska han. Och What's Gucci har också haft flyttplaner länge, men tillägger: det enda som hindrar mig är att man inte kan gå på hemmamatcher när Bayern spelar. Det är det enda som hindrar. Hörrni, killarna vill bo i skogen och de vill bo i skogen under våren. I tråden "när våren kommer vill jag bo i skogen" skriver DYFNKJ: ska köpa mig ett tält, gå ut i skogen och bo där. Jag är en bekväm stadsfåne, men jag har sett Survivor Man. Det väger tungt, tror jag. De vill också bo i skogen, killarna, över sommaren. I tråden "bo i skogen över sommaren" skriver användaren Magnificent: jag har planerat att bo djupt in i skogen. Allt jag ska ha med är ett luftgevär, massivt med kulor och kläder. Vad finns det för farliga djur i skogarna här i Stockholm? Björnar? Stockholms län, skriver han.
Jag vet inte vad det är, men...
Stockholms län.
Det känns tätbebott.
Ja. Tätbebott, ja. Men vildsvin skulle kunna...
Ja, säkert.
Farliga djur.
Ett annat rådjur.
Ja, det kan det finnas.
Är du rädd för dem också?
Nej, bara saker till havs.
De är
och äckliga insekter tycker jag.
Ja, men de vill bo i skogen på våren, på sommaren, och killarna vill bo i skogen året runt, gärna resten av sina liv. I sitt magnum opus "Leva laglöst i skogen" från 2011, det vill säga efter att filmen Into the Wild kom, men innan The Hobbit, ska ändå tilläggas, skriver användaren PHZS följande: skulle väldigt gärna vilja pröva att leva som en fri man i vildmarken. Jag skulle vandra om dagarna och njuta av våran vackra natur. Inte ha några associationer med staten. Maten kommer jag skaffa själv och dricka ur bäckar. Jag kommer även odla gräs som jag röker ur en hemmagjord pipa medan jag spatserar. Kläder kommer jag göra själv, you name it. Jag gör allt själv och jag gör vad fan jag vill.
Men då, det blir konstigt att odla och vara nomad samtidigt.
Ja, det är lite svårt att ta med.
Han får ett portabelt växthus i ryggsäcken, eller?
Det är väldigt mycket fokus just på det här med att röka gräs. Att det verkar vara en stor anledning till att man vill leva laglöst i skogen.
Just det.
Att ingen, att inte staten ska kunna komma och
peka. Räcker inte bara att flytta till Malmö?
Jo, kanske.
Han skulle kunna faktiskt ingen
som tipsar om det.
Ja. Får han ju röra lite på sig.
Ja, just det. Men hur växer the herb?
Precis. Ja, det är ovanför trädgränsen.
Men han vill heller inte ha några skyldigheter.
Nej.
Eller rättigheter. Nej, okay. Eller, ofta är det så. Han ska ha noll associationer med staten överhuvudtaget.
Ja.
Då var det inte samma.
Det är svårt. Då är det bara Malmö.
Då är det Malmö.
Då är det bara Malmö som gäller. Ja. Dr. Hrfr går också i samma tankar. Han skriver att bo i skogen och sköta sig själv innebär att det arbete man utför ger direkt feedback. Istället för att sitta på ett kontor och behöva stå ut med att Ulla vill byta färg på permryggarna för att blått är så tråkigt och dessutom utstrålar toxisk maskulinitet. Bättre då att vakna med solen. Sätta sig med det nykokta kaffet och titta ut mot skogsbrynet och se de graciösa rådjuren med sina äckliga tänder beta av skotten på det du planterar. Sicka romantiker, hörni. Monkey Business tillägger samma här: jag vill bara ut i skogen och gräva ett skyttevärn, hugga ut ett bergrum och bygga en hemtrevlig bunker att bo i. Stig Allan skriver: jag har mitt fortplantningsbehov tillfredsställt och känner mig en aning instängd. Det blir skogskoja utan el och internet framöver. Tillf konto 12 känner igen mig. Detta är min absolut vanligaste fantasi, till och med mer frekvent än sexfantasier. Ja, ni hör ju vad de drömmer om skogen. Halshuggning skriver: bo i skogen är att återvända till människans grund. Fuck bank-ID! Utropstecken. Ja, oj vad de drömmer killarna, och det gör de rätt i. För ända sedan människoapan ställde sig upp på sina två smala ben och började scrolla så har den längtat tillbaks till sitt ursprung, skogen. Men varför är det då så här? Alltså förutom då krig och pandemi och klimatkris och att havsdjuren kommer att ta över världen. Att alla och framförallt vissa vill överge exakt allting och dra till skogs. Svaret på det får vi kanske i tråden: varför vill män skita i allt och bara bo i skogen? Hussefar skriver: jag har varit i dessa tankebanor många gånger. Har vänner som också har det. Trots att jag knappast är någon överlevare i rang med Bear Grylls så låter jag mig mentalt planera och förbereda mig för denna livsstil. Jag vet att det är i stort sett omöjligt då jag har sambo och familj, men jag svävar iväg i tanken. Är det våra gener och arv som ger sig påminnelse av vilka element urmänniskan kommer ifrån? Varför är det störst andel män som tänker så här och inte kvinnor? Och ja, det är en bra fråga, och resonemangen kring detta är många. Alexander svarar: den moderna världen är kvinnors våta dröm. För oss män är den mest bara besvärlig.
Ganska
ett
sant,
svar
tror
jag. Gott som något.
Förmodligen. Ja.
Den moderna världen är en kvinnas våta dröm. Sommarvikingen.
Alltså i jämförelse med den omoderna världen. Det är väl så man får tänka.
Ja, just det.
Precis.
Så är det ändå någon som har det lite godare.
Tråkigt då att
den
är så.
Även om de hade i den omoderna världen.
Ja, jag fattar precis.
Tråkigt
jag
att den är så
besvärlig. Och sånt nu för tiden. Det tycker, sånt tycker vi om.
Sånt gillar vi, ja. Sommarvikingen har också en teori. Män är introverta och vill bo i skogen, medan kvinnor är extroverta och trivs bäst i städer. Det är också en teori. Mm. Idumea skriver: att tjejer inte har samma behov av att skita i allt och bo i skogen tror jag delvis beror på att de är bättre på att få utlopp för sina naturliga mänskliga drifter i vardagen. Till exempel baka ett bröd eller rita något fint.
Ja,
kanske.
Random Wanderer tillägger: i skogen finns inget för kvinnor att fota och lägga upp på Instagram.
Well.
Well, well. Yeah.
Om man har en van med sig,
då finns det något att
fota. En fin bakgrund.
Men bara löv och sånt, bjefs.
Nej.
Nej, en kärn. Sadrevs har också en teori. Han skriver: varför tycker män om att sitta på toan i timmar och läsa tidningen? Ungefär samma förklaring varför en grundläggande önskan finns att dra till skogs, kan jag tänka mig. För att det är lugn och ro. Proconcul skriver: jag tror att det är en manlig grej eftersom att män gärna ser sig som råbarkade skogshuggare som fäller träd med ena handen och slår ihjäl björn med den andra. Kvinnor har liksom ingen imagevinst i att tvätta tygblöjor i en iskall bäck och mjölka jätter klockan 6 på morgonen. Kanske var lite det du var inne på.
Ja, lite. Ja, bättre formulerat än vad jag, när jag famlade efter orden, men absolut.
Jag är, hörrni, minst sagt imponerad över alla drömmar om skogen som finns där ute. Men allra mest imponerad är jag över broderskapet. Alla män som finns där och stöttar upp med tips och råd och packlister och hejarop. När någon då i alla dessa trådar äntligen beslutar sig för att slita sulorna från hyreslägenhetens trötta parkettgolv. Dra på en krigsmålning och fly ut i vildmarken. Men alla är ju inte positivt inställda, så är det alltid. Antagligen för att de är avundsjuka. Till exempel till han som ska flytta ut till skogs och undrar om det finns björnar i Stockholms län. Till honom skriver Hoppsan vilken dag: min gissning är att TS med sin okunskap är farligare för sig själv än alla djuren i skogen tillsammans. Och till PHZS, ni vet han som ville leva laglöst i skogen resten av sitt liv och röka gräs. Till honom skriver Diner: vem är du? 2000-talets svar på Gandalf, eller? Det kommer också såklart in en hel uppsjö av frågor i alla dessa trådar. Där helt vanliga pappor, mellanchefer och stenade tonåringar bestämt sig för att återgå till naturen. Frågor som till exempel: hur ska du få mat? Och de kan svara. Den nedrökta PHZS, han svarar så här, hemmagjord pilbåge. Så ska han få mat.
Ja.
Och då är ju Flashback väldigt snabba då med att påpeka att det är svårt att leva laglöst just på grund av att man inte kommer undan tjuvjakt till exempel. Och att man kommer störa markägare och att all mark ägs av någon. Och att myndigheter till slut kommer att ta kontakt, vilket jag inte fattar hur de ska kunna om man inte har någon telefon. Men ändå. PHZS svarar, om en älg till exempel skulle dödas av en björn eller en varg, skulle man då sätta björnen i fängelse? Jag har inte några associationer till samhället. Jag vill vara en del av ekosystemet, alltså borde jag klassas som ett rovdjur eller något.
Alltså det hade ju varit trevligt på något sätt och sympatiskt om man kunde ställa sig utanför samhällskontraktet. Mm. Om man var så, nej vet ni vad, jag säger nej tack till skydd, jag säger nej till alla andra fördelar, nu är jag ett djur.
Ja, jag vill inte att ni åker ut med helikopter och hämtar mig.
Nej, exakt.
Jag säger upp min tandvårdsförsäkring.
För det där är ju en väldigt vanlig...
Det är ett vanligt problem. Absolut.
Fjällräddningen har ju väldigt, väldigt mycket...
De jävla stockholmare som har gått ut i loafers med lite vatten och bara så här, jag vill åka hem nu.
Man ser ju det titt som tätt i lokaltidningen hemma. Så de behöver gå ut och vara så lämpliga kläder för att åka på fjället. Ja. Inte lämpligt. Klackskor. Mm.
Då skulle det vara väldigt bra, Max. Jag identifierar mig som rovdjur.
Ja.
Så då får man stå som rovdjur i papperna.
Precis, det är de reglerna.
Ja, men precis.
Då är det, ja precis, men då får du också klara dig själv.
Då får du också klara dig själv.
För det hade väl varit jättebra.
Var lugn med att GV skjuter dig i pannan.
Ja, precis. Var är liberalerna när man behöver dem?
Ja, det undrar man.
Det finns en fråga för er att driva.
Vi börjar med luff. Vi börjar den här. Tar vi det därifrån.
Så skulle kunna säga jag också.
Fluff. Börjar det. Ser vi vad som händer.
Precis. Jag identifierar mig som bläckfisk. Och så bara ansluter man sig.
Då är det bara att döda den personen direkt i sig. Förebyggande syfte.
Ansluter sig till armen.
Men först får de peka ut de olika städerna, var de finns. Här har vi byggt, det här har vi byggt, det här har vi byggt. Tack, tack. Död.
Och här ligger trampolinparken.
Står 7 koreaner redo.
Ja, men så borde det verkligen vara. Vad är luff och så vidare? För det är tyvärr inte så här det funkar. Men PHZS ger sig inte. Och det tycker jag ändå är bra. Det enda negativa man kan se, det är att det blir väldigt tråkigt att snacksa sån bark. Mm. När man har munchies kanske. Om man nu ens får äta bark, eller hur? Kanske också bryter mot någon jävla lag. Precis som
kommer
allt
annat direkt,
som är fritt och härligt. Ja, ska hon ha till sina pärmar.
Lite björksav tror jag hade kunnat vara gott till munchies.
Ja.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Nej, jag tycker att Flashback är för hårda. Till exempel mot våran rökande hjälte i egen designad älghorns outfit och pilbåge. Tungur Knifur skriver, det här är nog den mest retarderade trådstarten jag har sett. Mm. Men den enda som verkar tycka att det är för hård stämning, förutom jag, det är TS själv. PHZS svarar, jag verkligen känner ilskan mot mig i tråden. Varför allt detta hat mot en naturälskare? Det känns som att tråden går i fel riktning. Tungor Knifor svarar: jag ser framför mig hur en haschtomte traskar 30 meter utanför tomten, skär sig på sin kniv dag ett och i sin envishet stannar kvar, blir septisk och dör en plågsam död. Fördelen med det scenariet är att du aldrig hinner uppleva den i ditt fall oundvikliga svälten eller riktig kyla utan rejäla kläder. Det finns en anledning till att människan lämnade vildmarken. PHZS svarar: värst vad aggressiv du var då. Ja, man får tacka för tipsen i alla fall. Men förstår inte varför du ska bli så arg. Idiot kan jag väl knappast vara för att jag vill uppleva och leva i naturen. Människor har ju överlevt i den i flera tusen år. Mm. Det har vi ju faktiskt gjort. Men fram till nu då när den börjar vända sig emot oss. Och alla de här hjältarna som vill bryta sig loss från stadens bojor, de får också faktiskt tips på hur man klarar sig i skogen såklart. Och alla de tipsen, ja det är väl material för ett helt eget avsnitt, men bara för att nämna ett tips så är mjöl ett återkommande tips på en bra grej att ta med sig. Ja, vad ska man med mjöl till, kanske ni undrar, när man inte kan baka? Jo, Venom X har lokaliserat flera användningsområden. Till exempel talka händerna vid repklättning. Baka sprängdeg för att fälla storvilt. Blodstoppare i sår. Kamouflagefärg för vinterjakt. SOS-meddelande på grön skogsmark. Kasta i ansiktet på fienden för att förblinda. Och snorta upp i näsan för att provocera bärplockande moralistkärringar. Mm. Så det är ju multi...
Jag tror bara den allra sista skulle funka. Jag tror ingen av de andra är bra. Tror
du det inte? Känns också som att...
Kasta i ansiktet för att förblinda.
Nej.
Alltså, jag ser framför mig, utan att kunna särskilt mycket om vildmarkslivet, att man ofta har problem med fukt.
Mm.
Och mjöl är väl ganska fuktkänsligt. Ja, det så det känns som att det skulle kunna bli riktigt deppigt i den här påsen efter
det där SOS-meddelandet kommer att regna bort liksom.
Venomex skriver också att man ska ha det i en plastpåse naturligtvis.
Ja, men, och där blir det väl ännu mer fukt. Man har väl det i en papperspåse för att
hålla på. Jag tror det är svårt.
Jag säger nej.
Jag vet inte. Men han skriver också att man aldrig ska gå hemifrån överhuvudtaget utan ett paket vetemjöl i ryggsäcken. Jaha. Men vad vet jag. Det verkar ändå vara väldigt svårt att leva av och i naturen och slippa betala skatt, ta vaccin, gå till tandläkaren och all sån jävla skit som man måste göra. Speciellt verkar det vara svårt att leva i naturen när hela upplägget går ut på att man ska kunna röka brass ostört. Då är det många som blir sura. Men det finns ett lyckat exempel på Flashback. På en som har lyckats följa sina drömmar och dra ut till skogs. Och då menar jag verkligen ut till skogs. För i den här drömmen så ryms inte en liten timrad stuga eller husvagn, för det är fusk. Och hör inte hemma här överhuvudtaget. Det ska max vara tält. Och en som har lyckats bryta sig loss är användaren Fridens Gud Jesus. I en ny tråd på Flashback som heter Bott i tält i ett års tid skriver Fridens Gud Jesus så här: nu är det snart ett år sedan jag flyttade till skogen i ett tält. Det var ingen match. Om en latmask som jag klarar det, så gör du det med. Jag är knappast fysiskt vältrimmad, snarare mycket lat och med en mage som blir kommenterad av invandrarungdomar ibland. Vad nu de gör i skogen. Jag satte upp mitt tält denna tid förra året. Brukar ta mig ett och annat glas vin. Tänder en eld ibland, men vill inte ha mer arbete än vad som krävs om man bor i en lägenhet. Otroligt inspirerande ju.
Mm.
Donald Biden blir väldigt inspirerad och skriver: ni romer är verkligen fantastiska.
Mm.
Det kommer såklart också en hel uppsjö av frågor. Spännet undrar: hur luktar du? Fridens Gud Jesus svarar: allt förutom deodorant och fitta. Och det måste ju ändå vara målet på något sätt. Men det kommer också andra frågor. Till exempel: vad äter du? Hur har dina värsta nätter varit? Vart tvättar du dina kläder och fångar du solenergi för att ladda eventuell telefon?
Jag vet inte om jag missade det. Vart är tältet uppslaget?
Vi kommer till det.
Vi går till.
Ja, Fridens Gud Jesus svarar att det har varit en tuff natt en gång när en grävling grävt upp flera kilo jord inne i tältet, och att det var tufft en annan gång när han hade väldigt mycket hosta, men att det annars har varit rätt lugnt. Och det låter ju ändå ganska gött. Men anledningen då till att Fridens Gud Jesus haft det så gött, Mia, det får vi kanske svar på när han väldigt motvilligt börjar besvara Flashbackarnas alla andra frågor. Fridens Gud Jesus berättar bland annat att han har ätit otroligt mycket på McDonald's.
Ja.
Och hemma hos kompisar. Sen så skriver han, jag har använt en nära grannes garage där jag fått sätta upp en miniugn och kylskåp och där jag värmer frysta pizzor som jag inte sällan lägger på extra pesto, ost, tomatkross och pepparmix. Så han har ju en nära granne med garage då.
Men har han också sitt eget, om det är en granne eller det är hans eget hus.
Ja, precis. Det är ju ingen jättematch, låter det som. Det låter ju mer som att han typ har blivit hemlös, vilket han inte ens är, utan han har då hyrt ut sin lägenhet, om jag har fattat det rätt. För han går till jobbet på dagarna. Nej. Och han, liksom, han sover i tältet, även om han oftast sover då på den här grannens soffa. Där han också tvättar och laddar mobilen. Men ibland så sover han i skogen, om så, det inte är för kallt.
Ja, så det som har hänt är att han hyr ut en jävla Airbnb. Vad sur man hade blivit om man typ sa charming house on the countryside and side of Londonderry. Så åker man dit och typ, fan vad mysigt, här ska jag bo. Och så bara, yes I will be staying in the garden in the old tent. För fan vad rött.
Den har blivit sur, ja. Otroligt sur.
Man tror att man ska få lite enskildhet och så är den jävelen där.
Ja, man blir ännu mer sur på honom som skryter om att han liksom har slitit sig loss från
livets bojen. Ja, vad är det för grävling? Det var ju fan grannen, sån, vad heter det, gräsklippare, robotgräsklippare som hade åkt in i hältet eller någonting.
Antagligen. Nej, men det handlar ju om att man ska ut och in, utan någonting och lära sig leva av skogen. Men fridens gud Jesus berättar om sina naturupplevelser här. Kommer ihåg en morgon i synnerhet när det var tjusigt gott att släcka törsten med tonic water. Ja, inte ens bäckvatten då. Han berättar också att han inte gillar bakterier och konsumerar otroliga mängder baby wipes på Willys som han gillar att städa tältet med. Och han blir ändå hyllad som en hjälte som följt alla mäns drömmar. Men man får inte vara för hård, eller hur? Det finns ju olika typer av äventyrare. Det får man respektera. Och anledningar också till att dra till skogs. Och fridens Jesus anledning, den är lika god som någon. Nämligen den att han vill komma närmare Jesus. Men framförallt den att han inte vill betala skatt. Väldigt konstigt att han jobbar i så fall, men absolut. Men många av våra stora drömmare, ja, de verkar stanna vid att vara just drömmare. Visst, en del ger sig faktiskt iväg, men sen kommer de tyvärr krypande tillbaks in till stan igen. Användaren Megabajs är en av dem som fått sin dröm krossad på grund av det karga klimatet och också barnen. Han skriver, jag har testat att bo ute i koja ett halvår, men har man barn så måste man tänka på barnet. Men i Afrika ändrar man inget. Barnen kommer och det går bra ändå. De slipper att köra och hämta barnen på dagis. Barnen får inte gå i skolan. Vi tycker synd om dem. Men jag tycker faktiskt att det låter bättre än här. Det är enkelt och fritt.
Ja. Mm.
Precis. Det är ju faktiskt, får man ändå ge honom, att det är enklare att leva det utanför samhället när det inte finns något samhälle.
Ja, det är det.
Så är det ju faktiskt. Mm. Det är ju lite orättvist. Lennart kastar också in handduken efter ett tag till skogs. Han berättar, jag värmde snö för att ha och tvätta mig. Kokade även snön för att ha till kaffe. Kanske inte så bra då jag åkte på en rejäl magsjuka och sket bort 10 kilo av min kroppsvikt. Att få allt att gå runt där ute när jag både sket och spydde bort mig själv, det var en liten kamp.
Ja, han måste ju bo nära en väg då om det har blivit snön har blivit så dåligt.
Fan.
Ja, men man kan ändå tänka sig det, att det var en liten kamp.
Ja,
ja, det låter ingen vidare.
Men ett ypperligt inspirerande exempel på en survivor trots not the fittest hittar vi ändå i användaren Hassi Grovjävel som genomfört en resa till skogs. 2012 startade Hassi Grovjävel tråden Min kamp för överlevnad. Hassi Grovjävel skriver, nu har jag bestämt mig. Igår fick jag en uppenbarelse. Mina fågelungar. Under 5 månader ska jag överleva i det svenska grottsystemet för att besvara frågan som ingen forskare någonsin löst. Vad är meningen med livet? Mitt namn är Hassi och jag är en pionjär i 2000-talets bevarande entalpi. Entalpi. Ja, det här var lite svårt ord. Jag försökte googla, fattar ändå inte. Det är någonting, summan av systemets inre energi, någonting. Ja. Otrolig person ändå. Engagemanget är konstigt nog ganska svagt. Aha. I den här tråden.
Min livets kamp för meningen då, det borde överlevnad. Ju ändå locka.
Ja, och kamp för överlevnad och leva i det svenska grottsystemet. Ah. Som man ju också så, vad finns det ens?
Mm. Man visste väl inte ens att det var ett system.
Nej, men precis. Man trodde de bara låg randomly.
Verkligen. Men det är svinsekt engagemang. Paid in full skriver: varje människa bestämmer själv meningen med sitt liv, och meningen med ditt verkar vara att bo i en grotta, ha så kul. Mm. Men det här hindrar inte, den här bristen på broderskap, det hindrar inte Hassi, som har hittat sitt kall i livet, att flytta ut i det svenska grottsystemet. Och hör och häpnas, tjejer, 3 år senare dyker följande tråd upp på Flashback. Jag har levt i det svenska grottsystemet under 3 år. Fråga mig vad ni vill. Hasse Grovjävel skriver: vad hälsade mina fågelungar? Ni kanske minns min tråd från tidigare, 2012, min kamp för överlevnad. Då jag bestämde mig för att leva i det svenska grottsystemet i syfte att ta reda på meningen med livet. Hasse är nu tillbaka efter 3 händelserika år. Det här är en väldigt lång tråd.
Man kan tänka sig att en person som hänvisar till sig själv i tredje person inte fattar sig kort.
Nej.
Han berättar om hur hans 5 månaders projekt med att hitta meningen med livet blev 3 år. Mm. Bland annat skriver han: var tredje månad har jag varit och fyllt på proviantförrådet i en by. Utöver detta har jag inte haft någon som helst kontakt med mänskligheten. Han skriver också: som pensionerad biologilärare i Norrland kände jag att det var min plikt att bli ett med naturen och därigenom finna meningen med livet. Äkta kunskap kommer inte via teorier, de kommer genom konkreta upplevelser. Eftersom dagens så kallade vetenskapsmän inte delar denna uppfattning, så var det helt enkelt Hassis plikt att göra gott för Norrland, Sverige och världen. Det var Hassis plikt att påvisa evolutionens sanna mönster och driva såväl sin som kropp till den absoluta gränsen. Under min tid i grottsystemet har jag insett att den normala människan har mycket liten möjlighet att påverka dennes vägval i livet, fastän man kan tro annat. När allt kommer till kritan är vi faktiskt bara samhällets slavar, detta konstgjorda samhället, och så vidare och så vidare.
Jag hoppas att han inte är biologilärare på riktigt. Alltså.
Ja, det var det jag skulle säga, en ovanlig biologilärare. Det är ovanligt att de sätter fnutt där runt vetenskap.
Nej, det kändes inte alls bra.
Pensionerad. Det kom en väldigt lång redogörelse. Han listar till exempel all sin utrustning han haft med sig. Han kallar alla andra generationer än hans egen för curlade. Och sen så avslutar han med: jag har aldrig känt mig så frisk och stark som jag gjorde under mina 3 år i grottsystemet. Detta trots att jag sov och åt betydligt mindre än jag gjort under tidigare delen av mitt liv. Jag har fått testa på det samhället som majoriteten av västvärlden endast kan fantisera om. Skynda ni inte att rannsaka er själva, kommer ni att dö utan den vetskap som jag nu erhållit. Hassi påstår inte att han är ett geni på något sätt. Hassi påstår endast att han är en pionjär inom 2000-talets bevarande entalpi. Jag vill också påstå att Hassi blivit en aning mental.
Ja, det får man säga.
Crazy under sina 3 år i det här så kallade grottsystemet.
Han har varit uppe och hämtat proviant.
Var tredje månad, va?
Men har han varit uppe annars? För det var ju någon kvinna som dök ner här innan pandemin i något jävla grotthål. Mm-hmm. Och sen dök upp lite ganska nyss. Och där hade hon väl bott i 8 månader. Men det var någon studie då, som var med i någon sån psykologstudie, mm-hmm, där de skulle kolla hur lång tid tar det att bli galen. Och jag tror att det tog typ 8 dagar eller någonting.
8 dagar, ja.
För att tappa tidsuppfattningen.
Men då var hon ändå kvar i 7 månader och 3 veckor till efter det.
Hon sa att det värsta var när det kom en flugsvärm ner i grottan.
Åh, fy fan. Men jag tänker också att man bara får B12-brist. Och...
Man tycker ju det. Ja, i och för sig om du har en...
Ja, precis. D-vitamin.
D-vitaminbrist kanske. Framförallt kanske.
Jag är också osäker på om Hassi har varit i det svenska grottsystemet i 3 år. Ja. Eller om det kanske är 3 timmar. Men man vet inte. Men han har ju 100% i alla fall också blivit galen. Eftersom att han har börjat prata med och om sig själv i tredje person. Mm. Väldigt snabbt har han ändå blivit full blown Gollum. Beter sig på exakt samma sätt. Men Hassi får ju då naturligtvis supermycket frågor kring sin vistelse i det vildra. Men den allra bästa frågan och relevanta, den kommer från Pjurran som undrar, tänkte du på Hitler någon gång när du var i grottorna? Och Hassi svarar faktiskt inte.
Ja. Nej.
Ja, så man kan väl avslutningsvis då säga att människan har och alltid haft dragningskraft till skogen. Några har släppt sig fria från sina bojor, från Ulla på kontoret och dratt iväg, men lika snabbt kommit tillbaka. Andra har stannat där i skogen och fått det att fungera, så länge det har funnits fri tillgång till panpizza, mikro, droger, internet och mjöl, verkar det som. I annat fall så verkar de ha utvecklat bipolaritet som Hassi och Gollum. Så i ett system då, där vi är samhällets slavar, vare sig vi vill det eller inte, så är det bästa kanske att hitta ett sätt att finna balans mellan skogens lugn och frihet, men samtidigt kunna ta barnen till förskolan eller till tennisen. Som användaren Pussy Wanker, som meddelat på Flashback att han har dragit till skogs, till ett isolerat liv utan grannar och nu istället verkar bo i en villa i utkanten av stan med pool.
Mm.
Ja, någon slags gyllene medelväg.
Ja. Om det inte var för den här studien så kom i veckan att människor som bor i villa i utkanter av städer är mer deprimerade än andra.
Taskigt. De ville, även nu känns som skogen. Nybyggen av villor. Det är så jävla bra.
Men det är väl för att de inte har några deprimerade i Danmark.
Nej,
där de har gjort studien. Så de bara så, det går inte! Måste stoppa det!
Men om det är nu klassas som skogen så vet man ändå att man blir mental efter åtta dagar. Var det, va?
Jag kommer inte ihåg exakt.
Grop, det är samma. Samma åtta dagar.
Det är det. Men jag tror ändå att all självutveckling handlar om att man behöver lägga det på någon slags lagom och rimlig nivå. Istället för att då ställa sig frågor som vad meningen med livet är, så kan man ställa sig frågan, vilken by kring polcirkeln har systembolag som använder en pilotattacker? Det gäller liksom att bli lagom ett med naturen. Att slippa lukta deodorant och fitta, men samtidigt kunna ta ungarna på fritidsaktiviteter. Riddarhuset har en lösning för detta. Han skriver, man kan ju droga och sova på balkongen, så slipper man bygga vindskydd.
Mm.
Och det är ju en jättebra lösning faktiskt.
Det är det faktiskt.
Ja, det är det. Om man inte bara kan skita i allting då. Eller om man inte är tjej och således kan då få utlopp för sina naturliga mänskliga drifter i vardagen genom att till exempel baka ett bröd eller rita något fint.
Mm, sant.
Mycket enklare ju.
Jag sov faktiskt på en balkong i typ nästan en vecka en gång.
Oj.
Inte knarkade då. Eller,
nej.
Den var i Barcelona. Så inget mer. Jag har bott en vecka på en balkong i Barcelona.
Och det gick ju bra.
Gick jättebra. Gick jättebra. Det var tråkigt att Manu Chao var så populär då bara på den tiden.
Ja.
Så det hördes mycket på gatorna.
Du, det hade
jag var också i Barcelona på den tiden.
Var du?
Manu Chao var populär.
Ja, me gusta marihuana, me gusta
to.
När var du i Barcelona?
2004.
Åh, jag var där 2001. Men jag kan tänka mig att det var några av det jävlar.
De hade nog följt med nere i grottsystemet också.
Åh, gud, det hade de verkligen gjort.
Kom undan Manu Chao.
Nej.
Den här grottkvinnan, nyhetsshowen hade ett inslag om henne. Jag vill hänvisa till det. Jag minns inte exakta detaljer. Jag vill föregå alla mejl som jag kommer få.
Du fick ett mejl för avsnittet. Nu är Mia helt i upplösningstillstånd.
Jag är så rädd för att säga fel. Det kanske inte var exakt åtta dagar.
Nej.
Lyssna på nyhetsshowen.
Det finns ju också många, många otroliga klipp på män som har valt att leva helt och hållet i skogen.
Gud, ja.
Och faktiskt lyckats på YouTube. Och ett från 100 höjdare. Som är otroligt.
Ah,
kan man också kolla på. Flashback
forever. Hörni, jag ska berätta för er idag om Vidrik Fittanen.
Det bästa användarnamnet, frågetecken.
Ja, det är starkt ändå. Mm. Och precis som namnet skvallrar om så gjorde han Flashback-debut hösten 2017. Mitt under brinnande MeToo. Under de första Flashback-månaderna så är han också mycket, mycket aktiv i trådarna om de kända svenskarna som hamnar under lupp under den här perioden. Han är i tråden om Martin Timell, han är i skvallertråden om Miao Miao och han är i tråden om Soran Ismail. Och han verkar njuta av actionen varenda liten sekund. Vidrik Fittanen, han är en familjeman. Kan man säga. Hans ungar, de är ganska stora nu, men totalt så har han haft småbarn, det vill säga barn på förskolan, håller i er nu, under sammanlagt 21
år. Oj, det är länge.
Det är det sjukaste jag har hört i hela mitt liv.
Det kanske är det sjukaste.
Hur klarar man det?
Jag vet inte. Men han måste ju ha kullar med då, flera olika kvinnor. Men det här livet...
Jag hoppas det,
ja,
Mia.
Visst gör. Han sa att han skrev att det inte var sammanhängande.
Nej, om överlag, det inte är sammanhängande så...
Men det är ändå 21 år på förskolan.
Säg att han fick det första barnet när tjejen var så 17.
Mm.
Tänk dig en sån jävla kvinna som tvingas föda barn mellan 17, 27, 37 och 38.
Ah, fy helvete.
Mellan 17 och 39 års ålder, som då, bara fått ur sig små vidrig kvittan ens. Fy fan.
Då kan, man förstå, att man döper både den första och den sista till Rut.
Ja, det kan man verkligen
då man, fatta. Då, att man bara ger upp.
Ja. Om den jäveln skulle komma ner i den där grottan med flugsvärm skulle hon vara så, åh, spa.
Ja, men du är inne på någonting viktigt när du ställde frågan, hur klarar man det? För det här livet, det passar inte vidrigt kvittan särskilt bra. Alltså, det här med att det är folk och fä, var man än vänder sig. Det är svårt att kombinera med den personen som han är. För han är en man som ibland behöver vara i fred för att må bra. Han ser alltid till att kliva upp en timme innan resten av familjen på morgonen för att få ha hemmet för sig själv ett tag. Och sen när han åker till jobbet, ja, då njuter han av att han har jävligt lång pendling. 45 minuter enkel väg. Och under bilfärderna så sitter han gärna och lyssnar på en ljudbok eller varför inte Creepy-podden. När han kommer hem, då drar han sig gärna undan på sitt hemmakontor med ett par gin och tonics när den möjligheten bjuds. Men han är noga med att alltid vara tillgänglig om familjen skulle behöva honom.
Mm.
När han inte dricker sina GT, då väljer han gärna en stark bocköl. Han dricker faktiskt för mycket. Egentligen på tok för mycket, om man ska vara ärlig. Han är, vad han själv kallar det, en högfungerande alkoholist.
Ja, och han verkar också hitta ett sätt att få lugn och ro då, utan att behöva dra... Till skogs och tälta.
Mm. Ja, det verkar krävas oerhörda mängder sprit. Han hade fått en spritflaska av en kollega. En rom hade han fått av en kollega en torsdag. Och så hade kollegan frågat dagen efter. Hur har du smakat på rommen? Hur, var den god? Eller? Och så sa han, ja men den är slut.
Nej,
och då började
ja,
kollegan skratta och trott att han skämtade. Men det gjorde han inte.
Nej.
Han hade tryckt den där jäveln. Och lite bib också. Han älskar bib.
Mm. Ja, vem gör inte? Mm. Men det är tråkigt att det ska behöva bli sådär för att hitta balans.
Precis. Mm. Vidare kvittan, han älskar också flygplan. Och nu när alla barnen då äntligen är lite större så har han kunnat återuppta sitt gamla stora intresse. Att flyga realtidsflygningar i sin flygsimulator. Igår flög jag Arlanda till Bryssel. Tog strax över 2 timmar med lite förberedelser innan start samt lite efterarbete efter landning i Bryssel. Idag lördag blir det Manchester till Boston i en Boeing 777. Det är ett jättebra intresse.
Ger det faktiskt.
Stackars hans fru! Nu råkar det här vara min hobby. Mm. Va, men måste du flyga
jättebra
i realtid? Kan du inte på något sätt uppleva din hobby att flyga 7 timmar på 2 timmar?
Nej.
Nej, det tar 7 timmar.
Han har också flygit till Perth här för ett tag sedan. 11 timmar tog det. Han uppmanade också flashbackarna att inte skriva någonting till honom under tiden så han inte skulle behöva landa och svara. För då tar det ännu längre tid.
Mm. Just det, så är det ju även för riktiga piloter såklart.
Exakt.
Men vad är efterarbetet?
Ja, man ska väl städa efter sig och liksom styra lite med banan och sånt. Kolla så att allting fungerar.
Ja.
Mm.
Ta upp taxfree-beställningar inför hemfärden.
Kanske.
Ja.
Mm. I en tråd om tvångsutvisningar av 2 afghaner är Vidrik också väldigt, väldigt aktiv. Han följer planet som tar afghanerna ur landet via flightradar 24 och skriver just nu är flygplanet på väg in över exotiska Ukraina. Det var innan kriget förut. Mm. Sen det lyfte från Stockholm har jag hunnit läsa lite nyheter, gjort 2 mackor, ätit dessa och sen bajsat. På den tiden tar sig en flygmaskin från Stockholm till Ukraina. Reaktionsmotorn är sannoliken här för att stanna. Det är helt otroligt.
Men fan vad hemskt att bli utvisad till Afghanistan.
Och
så är det sånt simulationsmaterial för någon som typ helt utan att kommentera en situation bara leker med tanken på hur maskinen i flyget som tar tillbaka en till ett ställe man inte vill åka till när man kanske blir dödad funkar.
Det är en väldigt
killig. Jag måste säga giljotin och bara vara så. Som precis
hur är den konstruerad?
Är det vanliga 7M7-skruv där uppe eller vad är det?
Men också att vara partner till någon som sitter och följer.
Ja, detta.
Men han älskar inte bara flygplan, utan han älskar också den värld som flygplanen bjuder ut till honom. För han är en resenär i själ och hjärta. Och ensamresandet, det är Vidriks allra bästa förtjusning. Och det är just på grund av resandet som Vidrik för alltid har skrivit in sig i den flashbackska historieboken. I egenskap av upphovsman till tråden brukar ni smygresa. Trådstarten, den lyder så här. Förra åren hade jag ett jobb där jag tvingades resa mycket, framförallt inom Europa, men även några turer till USA och ett par till Asien blev det. Jag klagade ofta högljutt över detta till min fru och jag blev till slut trött på frängandet att jag bytte tjänst där jag nu har uppdrag som innebär i stort sett noll utlandsresor. Men för några år sedan så började jag känna mig rastlös. Jag ville resa, men jag ville resa privat och jag ville resa själv, utan fru och barn. Jag ville slappa på resmålet, dricka öl på hotellrummet, se på film, gå ut och promenera, kanske gå på strippklubb, gå på museum, sitta på hotellbalkongen med en GT och kolla solnedgången och så vidare. Mitt smygresande började med en kort resa till Oslo. Jag sa att jag skulle dit 3 dagar på jobb. Min fru, hon har noll koll på mitt jobb. Vi har inga gemensamma bekanta som jag jobbar med. Jaha, sa hon bara. Till saken hör att jag har ett fritt jobb också som tillåter distansarbete, så jag behöver nödvändigtvis inte ta ledigt. Därefter har det här bara eskalerat. Jag har smygrest på jobb inom citationstecken till Riga, Prag, Gdansk, Malaga, Alicante, Zürich, London 2 gånger. Och den värsta smygresan av alla tog mig till New York. Jag ville bo på TWA-hotellet på JFK, så jag hade 3 mycket sköna dagar där. Det är ett väldigt, väldigt känt flygplatshotell.
Ja, okej. Okay. Mysigt.
Mycket. En gång har jag varit nära att bli upptäckt. Det var dagen innan resan till New York. Jag hade i smyg tagit en veckas semester. Kvällen innan flighten skulle gå var vi och handlade på ICA Maxi. Och då kommer min chef fram och hälsar. Han presenterar sig för min fru som han inte har träffat innan. Och när hon hör hans namn förstår hon att detta är min chef som jag har berättat om. Vi döpratar lite om hur mycket folk det är ute och handlar. Jag blir nervös att han ska säga någonting om min semester. Och det gör han.
Oh.
Ni får ha en jätteskön semester, säger han innan vi skilts åt. Precis, semester, skrattar jag nervöst. Han tittar konstigt på mig. Efteråt frågar min fru vad han menar. Jag sa att det är ett internskämt. Vi kallar de där New York-resorna för semester inom bolaget, säger jag. För det oftast blir så lite gjort. Men vadå ni, frågar min fru. Du skulle ju åka själv, säger hon. Då säger jag att Åke ska med, men att jag har glömt att säga det. Det finns ingen Åke, men jag har berättat om honom i så många år nu, så jag tror snart att han finns. Ibland skyller jag saker på honom. Så nu undrar jag, är det någon mer som brukar smygresa? I så fall, var och hur mörkar ni era resor?
Gud, vad starkt ändå.
Det är en jävla trådstart.
Ja, det är det verkligen. För det är ju också genialt på det sättet att han inte behöver hymla med vart han är.
Nej.
Att han ändå ska, men i ett annat syfte. Och också att smygresa, när du sa det så tänkte jag att det hade med flygskam-smjauset. Alltså att folk reser och inte pratar om det.
Det är många som går in och skriver det, att de inte hade förväntat sig det.
Det här är ju på en helt annan level.
Gladare när de säger att det är just det här. Ja, nej, men efter trådstarten, då kommer den. Floden av uppdämda behov av att berätta att jajamensan, jag är också en smygresenär. Den allra vanligaste formen det är att i smyg då förlänga sina jobbresor ett par dagar. Det vill säga att man kanske ska då på en riktig solcellskonferens i Bern, men man säger hemma att den är 5 dagar istället för 3.
Oh, jag tror ni min man gör detta?
Vad händer?
Jag skulle precis säga, gör inte du det?
Ja, du är ganska bra på att stanna kvar en extra dag.
Ja, det är jag verkligen. Ja. Never forget när vi åkte till Visby och spelade showen här.
Nej, det var fan nära en smygresa.
Ja, det var nära en smygresa.
Vi var ju också lediga i 2 dagar. Och vad svårt det är att ta sig hem. Det var det i och för sig.
Man kände sig ju skyldig, men på ett lite gött sätt.
På ett väldigt gött sätt.
Men det för vi gjorde ändå någonting när vi var där.
Ja, precis. Vi skulle ju spela. Men ja, det var ju väldigt...
Någon skulle ju kunna påpeka att vi skulle kunna vara i Visby just under tiden vi spelade. Typ 4-5 timmar. Med förberedelser och efterjobb. Inte nödvändigtvis träning.
Nej. Ja.
Men escape roomet var kul, hörni.
Ja, det var väldigt, väldigt roligt.
Och vilken god restaurang det åt på.
Ja, men det är första dagen. Det är väldigt ofta ändå jag skriver hem. Oj, vad jobbigt det är nu.
Ja, precis. Så kan man ju uttrycka sig. Och när man kommer hem så kan man också vara så.
Fast nu har jag varit på spa i 3 dagar.
Du vet, det är hjärnan. Det är hjärnan. Jag har klämt ut så mycket.
Arbetat hårt.
Ja. Det finns i alla fall också ett gott gäng som precis som Vidrik reser då helt fristående från riktiga då osmygiga uppdrag runt om i världen. Buckeye skriver: jag är i exakt samma situation. Min fru vet ingenting om mitt jobb och hon bryr sig inte heller. Jag reser tillräckligt ofta med jobbet för att kunna smyga in en och annan nöjesresa utan att det märks. Jag säger bara: älskling, jag måste till Florida nästa vecka, det är möten och sånt. Okej, whatever, kan du handla mat för veckan innan du åker? Jag sitter ganska bekvämt ekonomiskt, så resekostnader, de märks inte. Dyker upp bilder på Facebook så var det från ett after work party med någon kund, vilket inte ofta är långt ifrån sanningen. Jag vet att min fru gör exakt samma sak och det bekymrar mig inte. Det är fint.
Dubbelsmyg.
Så jävla gott, dubbelsmyg.
Det är väldigt bra. Nu är det konferens i Finland. Men man får åka till goa ställen då.
Ja, ja, just det.
Ja, det beror lite på hur man är lagd, tror jag. Mm. Jag hade åkt till något helt rätt.
Inget ont om Skövde, men när vi var i Skövde så åkte vi väl dit, körde show och åkte hem. Bara för att jämföra Skövde och Visby. Om ett skulle vara Sveriges Florida så är det inte Skövde. Det tror jag att Skövdeborna håller med om.
Nej, så är det. Men ibland är man ju jävligt sugen på att bara vara på ett hotellrum också. Mm. Och då är det fan snarare Skövde än Visby.
Ja, det kan. Så det inte finns någon distraktion.
Exakt.
Mm, det är sant.
Belavia skriver: en gång hittade min flickvän en flygbiljett till Paris på någon dag innan jag skulle resa. Hon trodde förstås att det var mer fuffens inblandat än vad det var. Kanske en hemlig flickvän eller något annat skumt. Men det hela var väldigt oskyldigt. Jag ville bara vara oåtkomlig och samtidigt se lite av Paris. Lite sådär oplanerat och på ett uppstuds liksom. Det är någonting med det där hemliga som lockar. Att ingen här vet vad man är eller ens saknar en. Det är frihet. Eller att ingen man träffar där vet vem man är. Det finns något väldigt lätt i det. Planera omkring planlöst bland människor och byggnader i någon stad på kontinenten. Kanske lite salongsberusad. Jag läste det där inlägget för min tjej. Vi är båda två ganska trött och sliten för vi har små barn. Och det ena är uppe sent och det andra vaknar tidigt. Det är någon slags...
terror.
Någon slags terror,
det är ja. Som späckhuggan och bläckfiskarna.
Det är väldigt, väldigt, väldigt nära, ja. Mm. Det är en utmanande stund i livet, får jag ändå säga. Men när jag läste det där inlägget för henne, då var det som att det strömmade livslust genom henne. Och jag såg hur hon började fundera på hur fan hon ska få till en sån riktig god smygresa i Paris.
Ja. Men man gör ju det där i småskala ändå ju på något sätt. Alltså så stannar. Men framförallt, igår gjorde jag ju den att jag sa att jag skulle gå och handla. Mm. Och så gick jag till Red Lion och tog en öl. För det är ju nästan på väg. Det är bara en liten omväg.
Just det.
Och, men då handlar det ju om en halvtimme som man slipper familjen.
Men den halvtimmen...
Det gör ju att man är så mycket bättre när man kommer hem igen. Och därför tänker jag att man heller inte behöver berätta det. För att alla tjänar på det.
Alla tjänar på väntölen.
Ja, men gud vilket svin man är.
Nej, vet du vad? Det är man faktiskt inte. Jag tycker fan inte det. Jag tycker det här är så jävla fint. Använder en Misha 83. Han håller på med en sport som tar honom runt om i Europa. Och det har hänt att han har åkt på träningsläger som egentligen då har varit svinarresor med vänner. Och det tycker inte jag alls är samma sak. Det är mycket taskigare när man är flera som för folk bakom ljuset. Och så kommer man ju vilja prata minnen efteråt. Och så kommer man vara så...
Shh. Nej, men precis. Nej, men det är alldeles för taskigt.
Verkligen. Vidrik fick
om det inte är vi tre då.
Nej.
Då är det jättesnällt.
Exakt, jag börjar med så. Hur mår hans partner? Och sen bara...
Men Vidrik Kvittaren, han åker ju inte för att svina med kompisarna. Utan han åker ju för att få vara helt
för
i fred.
För att överleva.
Kom ihåg att han har haft barn i förskolan i 21 år.
Nej, men precis. Ja. Han fick sitt första barn på förskolan. Den här tråden är ganska ny i alla fall. Ja, 2 år, typ.
2019 startade.
Ja, så att han fick sitt första barn på förskolan på 90-talet då. Mm.
Ja, det är dessutom inte sammanhängande, så det kan ju vara ännu längre sen.
Ja, det kan men det var väl under 21 år?
Ja, fast inte 21 sammanhängande år, utan han har haft pauser så han kan...
Men han verkar väl heller inte vara en jätteengagerad familjeman.
Nej,
att
nej.
Han är så, jag är här i min simulator om de behöver mig.
Nej, men det är ju nu när de har blivit större. Alltså jag tror att hans barn som framme. Har... precis, han tog ju upp det igen när barnen började bli...
Och som sagt, vem är jag att döma?
Ja, jag tycker vi ska vara försiktiga med det faktiskt.
Det ska vi vara jävligt försiktiga med.
Nej, men jag tycker att han förtjänar i alla fall att få komma iväg ibland. Men det tycker inte alla. Vissa tycker att han borde vara ärlig med sin fru. En av alla voices of reasons är sjukt nog Rotebro-Conny som skriver... Vill du läsa det innan?
Ja, jag kan läsa det. har gjort några jobbresor som var mer eller mindre omotiverade. Det vill säga skälet till dem var i huvudsak att jag själv ville få en paus. Att helt och hållet titta på en resa, ljuga för sambon på det sätt du beskriver, skulle jag inte vilja göra. Tänk om något till exempel skulle hända på resan så gör att du blir sjuk eller i värsta fall dör. Ja, då kommer din fru gå runt resten av livet och tro att du bedrog henne under alla år. När det kommer fram att du inte alls var på jobbresa. Har du tänkt något runt det? Visst. Fan, jävla hedersknyffel.
Jag menar, man känner inte igen ingenting om att han är akademiker och därför har råd
och
att
göra de här jobbresorna. Nej,
man känner inte riktigt igen Conny här faktiskt. Ja, Vidrik svarar i alla fall alla kritiker att det hade varit svårt att vara ärlig med frun och berätta vad han gör. För hon hade velat följa med. Mm. För hon älskar också att resa.
Ja, eller gärna åka tillsammans. Själv. Ja, tillsammans.
Nej, men hon gillar att åka med honom. Och de brukar också dra iväg ihop 2 gånger per år. Och sen åker Vidrik på 3 turer själv. Mm. Eller han åker med Åke då. Mm. Han förklarar varför så här. På smygresorna vill jag göra sånt som hon hatar. Jag vill gå på krigsmuseum och vissa stora flygplatser har utkiksplatser där man kan se starter och landningar. Jag kan hänga en halv dag på ett sånt ställe. Och det finns ingen normal kvinna som gillar sånt. Sen gillar jag att bli full helt ensam också. Jag vill poängtera att jag inte har något fuffens för mig. Jag ljuger aldrig om vart jag ska resa. Jag håller inte på med prostituerade och sånt. Jag var på strippklubben Club Cabaret i Prag. Det är det enda. Men det var Åke som släpade med mig. Ja, alltså även om Åke är väldigt, väldigt, väldigt populär bland flashbackarna, han är nästan mer älskad än Vidrik själv, så är det många som uttrycker viss oro för att det ska vara just han som till slut ska blow Vidriks cover. Taco Fiesta skriver, är Åkes primära syfte att förklä dina resor, eller är han en grej du har hittat på för att roa dig själv och göra berättelserna för din fru ännu mer riskfyllda? Om det är det förstnämnda så tror jag att du är bäst i att kanske använda honom lite mer sparsamt och inte som huvudalibi i 100% av smygresorna. Vidrik svarar då att Åke, han har varit med så länge nu att hans fru i princip känner honom. Han skriver, Åke, jag har hängt med genom åren. Det är alltid han som vill gå ut på kvällen. Blir det sent, då är det Åkes fel. Han har det lite jobbigt med drickandet, som ju Vidrik själv också har av en tillfällighet. Så jag är ansvarsfull och ser till att jag är med till kvällens slut. Därför kan det bli rätt sent innan jag kan ringa och säga godnatt ibland. För det vill min fru gärna att jag gör. Hörre du, lämna inte den där Åke i sticket nu bara om ni ska gå ut ikväll, brukar min fru säga över telefonen. Nej då, säger jag.
Åh, gullig fru.
Ja. Gullig fru, det är vissa som är så. Hon vet ju att han inte finns. Aha. Alltså, det är klart, men hon låter det hållas. Ja. Jag tror inte riktigt.
Nej.
Jag tror
men i så fall är hon en övermänniska.
Ja, jag menar det. Och jag tror faktiskt att hon till 100% tror att de två är ett sånt jävla radarpar. Oh, vilket de också är.
Nu blir jag orolig att ni inte finns på riktigt. Utan att jag har hittat på er för att få gå iväg några
timmar. Det bevisade du väl med AI?
Ja, sant ja. Nu är det fan mental fuck.
Vidrik Fittanen, han frågar också frågor om ekonomin, alltså kostnaderna för resorna. Alltså, märker inte frun av dem? 2 nätter i Gdansk, där Vidrik och Åke var för ett tag sedan. Bara det går ju loss på 7 tuss, skriver Submariner. Men Vidrik svarar att de inte har en gemensam ekonomi och ingen av dem har någon aning om vad den andra gör med sina pengar. Det är alltså perfekta förutsättningar för den här aktiviteten. Vidrik skriver, min mest meningslösa smygresa, den minns jag med värme. Det var när jag åkte med Norwegian till Sturup från Arlanda. Bara för att få flygplanet med registreringen LN-NHC i min samling på Flightradar 24. Om man är medlem på Flightradar 24, vilket jag är, businessmedlem, då kan man skapa en custom fleet. Så jag har min samling där. Den är ganska stor. Historiskt har jag sparat alla plan jag har flugit med sedan 1998. Så jag flög till Sturup, checkade in på Sturup Airport Hotel och jobbade. Käkade en mycket god middag på kvällen och tog upp ett par Eriksberg på rummet. Sen flög jag hem morgonen därpå. Dessvärre med en 737 som jag redan hade i samlingen. Jag måste till Malmö måndag tisdag. Får knappt min fru att reagera. Jahopp, säger hon om sånt. Så det här var en extremt riskfri smygresa. Men jag fick ändå 2 gånger känna på den härliga känslan av att tryckas bakåt lite i flygstolen när CFM56-erna drar på. Jag fick också en god middag och en skön sömn. Jag älskar flygplatshotell. blir man inte varm av det här?
Ja, jo, han liksom flyger runt och så stannar han där bara.
Mm. En natt.
Tre nätter på flygplatsen i New York.
Det är väl de som har sloganen When in Europe, don't miss Sturup. Jag tror det är så. When in Europe, don't miss Sturup.
Men Sturup, jag trodde det var flygplatsen utanför Malmö. Okej, okay, och den får man absolut inte missa.
Nej, får man, when in Europe. Don't miss Sturup.
Det får man inte.
Don't miss Sturup.
Men man känner ju när man har läst det här att det är samma med Sturup.
Det tror jag också.
Men det här var ju också lättare för när man hade fysiska möten. Att man kunde behöva åka till Malmö eller Stockholm för ett möte. Mm. Så.
Den här tråden är ju startad innan pandemin. Det är många som frågar det. Har det liksom påverkat? Mm. Inför nyår 2020 så skriver Vidrik Fittanen: mina och Åkes nyårslöften vad gäller smygresor år 2020 är äta frukost vid nio, se pyramiderna, 2 dagar i Kairo. Orsak, kick-off med uppköpt bolag. Strosa runt i Minsk, köpa sovjetsouvenirer, 2 dagar. Orsak, besöka ny kund. Flyga med SAS nya A350 Kastrup Chicago. 2 dagar vid den mäktiga Chicago O'Hare Airport flygplatshotellet. Orsak, åka på mässa med Åke. Ja, men alltså det kanske är lite ohederligt det här. Och visst, det är ganska taskigt att föra fjällan bakom ljuset. Men jag tycker som sagt att det är för jävla fint också. Vidrik Fittanen är ju en arm jävla människa som i sitt enda liv gör sig själv lite lycklig genom att åka flygplan och bo på flygplatshotell. Som han älskar. Det är väl ändå fint. Den här tråden, den blir välläst och omtalad och innerligt älskad. Och den visar på hur chockerande vanligt det här smygresandet verkar vara bland familjefäderna på Flashback. Och i podden Flashback Forever får man väl också säga. De som inte redan gör det, de önskar att de gjorde det. Och i april i år får tråden vingar när DN plockar upp den. Krönikören Katja Hultqvist kallar den förkastlig ur både äktenskaps- och klimatsynpunkt. Men menar att den samtidigt på något märkligt sätt också gör henne harmonisk. Och det är väl för att Vidrik Fittanens oskyldiga smygresande andas liv ändå. Mm. Lite livslust. Ja. Sitt allra sista inlägg på Flashback, det skrev Vidrik Fittanen den 3 november 2020 i tråden. När insåg du att du är alkoholist? Han skrev det efter att äntligen ha tagit tag i sitt långvariga alkoholmissbruk som hade börjat slita på kroppen. Den 3 november hade han varit nykter i 9 dagar. Och inlägget, det går så här. Jag sitter och dricker whisky nu och lyssnar på kravalljazz. Det är chock här hemma. Jag fick idag reda på att en knöl på ryggen som jag fick uppkollad tillsammans med att de röntgade mig och tog 100-tals prover för en vecka sedan i själva verket är en metastas. Jag har cellförändringar på lever, lungor, vilket förklarar min hosta, och i gallgångar. Imorgon ska jag läggas in. Det är ju corona och allt, men jag ska läggas in. Och så har vi hela familjen kuratorsamtal inbokat 10:00. Som jag förstår det ska jag dö. Så det här blir det sista inlägget, antar jag. Tack och adjö. Och Vidrik, han har inte varit online sedan dess. Han verkar ha följt in sina åror. Och när nyheten om Vidriks frånfälle når den här smygläsartråden så skriver Ombiner: stackars Åke.
Ja.
Och det är väl ändå för jävla ledsamt det här. Men fan i min lilla låda ändå, vad Vidrik Fittanen levde.
Det gjorde han. Också den att Åke borde ju verkligen gå på begravningen.
Ja, det var många som skrev, han blev liksom levande. Det var många som var så, ni kanske skulle bjuda hem honom på någon slags parmiddag. Och sen bara, nej just fan, han finns ju. Målet med en sån fin bild. Ja.
Ja, fint ändå.
Ja.
Ja.
Det var väl allt, va?
Det var allt.
Det var allt för den här veckan. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi.
Det gör vi. Tack alla ni som lyssnar där ute.
Tack Flashback och tack för tipset om den här tråden i våran tråd.
Och tack våra patroner.
Yes.
Hörs om en vecka.
Det gör vi.
Hej hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.